Det är tisdag, Felicia.
Ja, det känns som en måndag.
Det känns som en måndag, men det är tisdag efter påsk och så här nära live har vi nog aldrig varit i den här podden.
Nej, ska vi
inte
be
som
om...
vi började i alla fall.
Ska man be om ursäkt för att podden är lite sen idag?
Nej, det tycker jag inte man behöver. Det var ju påskvecka förra vecka och vi brukar spela in på fredagar, men det var ju långfredag så då fick vi liksom chilla med det. Spela in idag istället då den 2 april.
Men då kändes det ändå som att man fick komma nära så att man är ursäktad av den anledningen.
Ja.
Men jag kan ändå känna, det känns som en måndag idag. Det är ju liksom aprilväder ute. Jag kämpade mig hit på min voj och liksom tårarna rann. Så ni som tittar i kameran ser ju liksom glansen som fortfarande skiner i kinden här från tårarna som havererar.
Men vad gör man inte? För vi har ju lyssnare som säkert... var på väg till jobbet i snöstorm eller annat väder i morse och kände att var det podden någonstans. Men ni får lyssna lite senare under dagen helt enkelt. Hoppas ni hittar hit. Nu är ni ju här. Ni lyssnar ju trots allt.
Precis, och vi har ju en jätterolig agenda idag tycker jag. Jag tycker bara vi bump right into it.
Vi dyker rakt in. Under påsken här så kom det en debattartikel som ställde sig frågan om en skattepengar ska gå till bankreklam. Ska det?
Ja, jag tror ändå du behöver utveckla det här lite, men som vanligt så är ju vi sparekonomer i liksom slagfältet.
Ja, men lite fokus i alla fall. Det var ju i Expressen skrevs den här och det handlade väl men lite grann om att sparekonomer, vi har ju tidigare i avsnitt pratat om vad sparekonom, privatekonom, vad vi gör och vad våra roller är och sådär, så det kan man gå tillbaka och lyssna på. Men då hamnade vi lite i fokus här i den här debattartikeln för att här så funderade den här debattören eller krönikören på om vad liksom vår agenda är. Och det är inte vår du och jag utan det är mer den här yrkesgruppen. Så. Och menade då att men vi jobbar mycket för att skapa förtroende, inspirera om sparande och investeringar, andra privatekonomiska frågor också. Och sen ska vi då kunna använda det här förtroendet till att genomföra lobbying. Och just det här med skattepengarna handlade vi då om att det finns sparekonomer som ibland dyker upp i public service och då ska ge goda råd. Är det ett problem där?
Alltså jag tycker, vi var lite inne på det här förra veckan redan.
Ja, vi kanske var det.
Ja, men jag tycker egentligen att den här debattören tar ju inte upp någonting nytt egentligen. Men däremot tar den ju upp någonting viktigt.
Mm.
Och det är ju det här med att man ska vara medveten om vad det är för typ av person som pratar och vad den personen kan ha för typ av agenda.
Mm.
Sen så vill jag ändå poängtera det att vi, även om vi representerar ju Avanza, och det är ju egentligen så att vi gör reklam för Avanza. Vi finns för liksom ett kommersiellt syfte.
Absolut.
Men vi står ju ändå för det vi säger. Och vi kan ju inte säga saker liksom out of the blue. Utan vi säger ju också det som vi tror är bäst för dem vi pratar med. Eller för den givna målgruppen. Så att. Vad känner du om den här artikeln? Det kändes som att det var en ledande fråga.
Ja, nej men det kommer ju upp lite, det kommer ju upp lite då och då så här. Och jag tycker ju också att sparekonomrollen har förändrats lite över åren. Sen kan det ju se olika ut hos olika banker och organisationer som har en sån här roll. Men om vi tittar tillbaka när jag var en ung sparare och såg mycket upp till de sparekonomerna som fanns.
Du är fortfarande ung, Filip.
Nej, men 35 plus, det börjar ändå, det är halv 70 liksom. Så att så ung är man inte. Nej, men då upplevde jag att den här rollen var kanske ännu mer liksom oberoende i någon bemärkelse. Att den här rollen, i alla fall om jag tittar på hur jag upplevde att rollen var här och även hos Nordnet där jag började min karriär en gång hos deras sparekonom, så var det så att ja, men då satt man ändå lite utanför organisationen. Man skulle ändå ha möjlighet att ja, men egentligen kanske kunna liksom kritisera sin arbetsgivare, att liksom alltid stå på spararens sida. Och det i sig har ju kanske inte, det har inte förändrats, utan vi ska ju vara rakryggade och stå för det vi tycker, och både du och jag jobbar här för att vi brinner för det här och vill liksom spararnas bästa. Men våra roller har ju också tagits närmare organisationen. personen. Du och jag jobbar ju i marknadsteamet här idag, och förutom att vi är talespersoner och gör, ja, men pratar mycket i media och sådär, så är vi också en del av ett liksom kommersiellt maskineri. Och det älskar jag. Jag tycker det är fantastiskt, för att jag är liksom aktiesparare i grunden och har liksom möjlighet att fortsätta liksom jobba med den kunskap och det intresset som är min absolut stora passion. Och då gör jag det på ett så trovärdigt sätt som jag kan. Och i en organisation för ett företag som jag känner att jag kan stå för. Men sen finns det en viktig skillnad här, och det är, för vissa skulle då kunna hävda sådär att, ja men Filip, om du känner så, varför säger du inte att Avanza borde sänka courtaget ännu mer? Varför borde inte växelsavgifterna bli ännu billigare? Varför ska inte allting bara gå ner till noll? Och det där är ju inte riktigt vår uppgift, för det här är ju en kommersiell roll.
Vadå, inte Avanza som välgörenhet känns?
Nej, det är ju tyvärr inte det.
Oh,
man kan ju känna så ibland. Men nej, men det är det ju verkligen inte. Det här är ju ett kommersiellt bolag, och det är liksom inte riktigt vår uppgift att hålla på med den typen av frågor. Jag är ju kund här själv och handlar och tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Sen är det absolut så att vi pratar om avgifter, och vi väljer då att prata om avgifter särskilt i pensionssammanhang, där vi tycker att vi har ett jättebra erbjudande. Men jag tycker vi har också ett jättebra erbjudande även för aktie- och fondhandel och sådär. Så att det gäller ju att stå för det som man liksom jobbar för, och sen absolut att det finns förbättringspotential på många, många områden. Det vet ju vi om någon, och det jobbar vi på varje dag här.
Men jag tycker ändå att det liksom är lite sådär att i det här fallet eller i den här artikeln så tar jag till exempel upp det här med att man kämpar för att ISK-skatten ska bli lägre och att man tror att det ska bli lägre och att man tror att det kommer gynna spararen. Och det är ju så att det också gynnar vår arbetsgivare om skatten blir lägre. Men jag tycker att det ena måste ju inte utesluta det andra. Ja, det hade gynnat Avanza, eller förmodligen. Det är ju kanske inte så att folk sparar så väldigt mycket mindre för att skatten på ISK är liksom några procentenheter högre eller några decimaler högre. Men däremot gynnar det ju spararna också. Och jag kan ändå känna det att man är småspararnas röst i mycket.
Absolut.
Även om det gynnar vår arbetsgivare, så tror ju vi att det kommer gynna våra kunder också i förlängningen. Ja. Och där är det ju så att vi har betydligt mycket mer makt än vad en enskild person har, där vi kan gå ut för Avanzas räkning och våra 2 miljoner kunder och säga att det här efterfrågar våra kunder av politikerna. Så att jag menar, det finns ju både bra och, jag vill inte säga dåliga sidor, men jag är tillbaka på det här, var medveten. Och det handlar inte bara om dig och mig, utan egentligen alla som pratar för en bank eller för ett företag gör ju ändå det med lön från det företaget.
Absolut.
Så jag menar, även om jag känner att jag hatar Avanza, så skulle jag ju aldrig kunna gå ut och säga det. Nu gör jag inte det.
Nej, det skulle vara trist för dig att jobba här då.
Men däremot tycker jag ju, du var lite inne på det här att det inte är vår roll att ifrågasätta prissättningen, vilket vi ju liksom inte gör så. Men däremot så är det ju klart att vi är ute i organisationen och bara så här, det här stör sig folk på, kan vi
absolut
göra någonting åt det här är lite skevt. Så ja.
Nej, men det gäller bara att vara medveten om vilka förväntningar man kan ha på sån här roll, och också som du är inne på här väldigt, och det tycker jag därför är det bra att såna här artiklar kommer upp lite då och då, så att man kommer ihåg att men de här personerna som står i tv-rutan, skriver på Twitter, syns på i andra sociala medier, men det är klart att det finns en agenda, så behöver inte den agenda, precis som du säger, ha liksom clincha med konsumentintresse, tvärtom. Vi vill ju att det ska gå hand i hand.
Så, och sen kan vi också, vi ska snart lämna det här ämnet, men vi får ju inte heller bonusar eller någonting sånt som är liksom incitamentdrivande på det sättet, utan vi får ju lön som en vanlig person, och sen, nu kan jag inte prata för de andra, men jag kan i alla fall känna att jag står för allt jag gör, och annars tror inte jag att jag hade kunnat göra det här.
Nej,
alltså, vet du vad jag känner ibland, Filip? Att jag har ju någon så här, i ett parallellt universum hade jag velat bli läkare. Men för att man brinner lite för att hjälpa folk. Men jag känner ju att i det här yrket att jag får hjälpa folk fast på ett annat sätt. Det är ju ändå väldigt många som behöver lite guidning när det kommer till både ekonomi och sparande.
Absolut.
Och det är så givande att få göra det.
Håller helt med. ekonomiläkaren Felicia.
Healing.
Doktor Skön.
Ja, men kan vi inte gå ut med det? En ekonomihealer.
Jo.
Ja.
Det hade varit
något. Det brukar sälja ganska bra.
Men nog om det här då. Ja. Då har ni fått höra vad vi tyckte om det här. Jag kände att när det här snackades mycket på Twitter heller, så kände jag att jag ger mig inte in i det där och då. Vi kan ta det i podden istället.
Ja, och det är ju ändå folk som har taggat in oss i det här. Så det var därför vi kände att vi ville lyfta det. Men det har hänt något helt annat.
Det
för
det
är ju ny månad.
Det är det.
Och ny månad betyder purfärsk statistik på hur våra kunder har handlat under föregående månad.
Så är det. Ska vi börja med aktierna?
Vi börjar med aktierna, för då hinner jag ta fram mina små anteckningar.
Ja, men vi kan väl börja med att säga att generellt så var ju mars en fantastisk månad. Vi såg ju kraftiga börsuppgångar, och det gör ju att vi på året ligger många procent över nollstrecket. Nästan en sån här genomsnittlig årsavkastning då från årsskiftet till slutet på mars. Och då är det uppgången i mars som står för nästan hela det.
5,72% gick den breda Stockholmsbörsen inklusive utdelningar upp.
Lite mindre än en sån här genomsnittlig då, men nästan. Men väldigt mycket på ett kvartal.
Ja.
Och tittar vi då på...
Fast det där var bara för mars.
Okej, ja, bara för mars. Men,
årsskiftet har vi 8%.
Ja, det är så mycket till och med. Okej, bra. Ja, glömt de här siffrorna.
Ja, men det är också, det finns ju så många olika index att titta på.
Så är det verkligen.
Men det här är då alltså OMXSGI. Bra. Så det vill säga inklusive utdelning.
Breda. Ja, men då är vi faktiskt i linje med den här årsavkastningen då, första kvartalet. Mycket, mycket bra.
Detta får jag lov att flika in en sak. Jag tittade på min avkastning. Och nu kommer jag bli lite så här, jag fick 12%, eller jag har 12% avkastning hittills på den lilla investeringen som jag har kvar på börsen. Och så var jag skitglad över det, tills jag tittade på att en helt vanlig global fond har avkastat 14%.
Ja, men det är ju så. Det fortsätter ju vara lite tufft för Sverige helt enkelt.
Fast vi börjar komma ikapp.
Vi börjar komma ikapp. Men,
men det jag ville säga med det var så här att det är ju egentligen det enkla ibland som är det bästa. Att hade jag bara ägt en helt vanlig globalfond, så hade jag haft högre avkastning än min liksom väldigt väl diversifierade perfekta portfölj.
Ja, men så kan det vara. Men det där brottas jag liksom med från tid till annan, och särskilt när man presterar sämre än index. Men jag som älskar aktier skulle tycka att det var väldigt tråkigt helt enkelt.
Jag håller helt med.
Så man får liksom hitta det som passar den. Men tillbaka till aktierna då.
Förlåt.
Det var ju någonting här som stack ut otroligt, och det var ju att Investors B-aktier då inte bara försvann från köpsidan, för den brukar ju, skrev vi det här pressmeddelandet, att den brukar prenumerera på och vara på köpsidan, men nu var den inte med där den här gången, utan istället så hade den tagit sig till säljsidan, och inte bara dit, utan den toppade till och med listan över mest nettosålda aktier under mars.
Hur kan det vara
mars.
Så då?
Jo, men det har ju varit en del diskussioner under månaden om den här substansrabatten. Investmentbolag brukar man ju värdera då med att titta på hur stor är deras substans, alltså värdet av deras tillgångar, och sett i förhållande till aktiekursen då. Och Investor brukar ju handlas till en rabatt, men det brukar kanske vara 15-20% någonstans, lite beroende på vilket år och var stjärnorna står, men nu har den varit nere då på liksom runt 5. Jag tror i slutet på förra veckan så var det lite plus det också, men historiskt låg rabatt. Och det här...
Vad innebär det för de som inte vet det?
Ja, men säg då att om du köper 100 kronor i Investor, aktier för 100 kronor, så får du i princip då betala 95 kronor. För det är 5% rabatt. Skillnaden mellan deras innehav och vad du betalar för aktien. Men om det är så att det här är det här normalvärdet, så brukar man då kanske betala 85 snarare istället. Och då kan man ju tycka att de här 5% är relativt låga. Investor har också gått väldigt starkt i år jämfört med börsen. Och skulle det vara så att marknaden vänder och aktien ska ner, det vet vi ingenting om, men vi säger att det skulle hända, samtidigt som den här rabatten skulle stärkas, stärkas, då kommer det bli en liksom dubbelsmäll här. På köpsidan då hittar vi ju svenska storbanker framförallt. Handelsbanken är i topp här. Vi hittar även Swedbank och SEB på den här listan.
Så de har ändå legat mycket på köpsidan den sista tiden.
Ja, men de har det. Jag tror att det är en förklaring skulle kunna vara de höga utdelningarna som de här bankerna ger. De har ju hög direktavkastning och vissa av de här ger extra utdelningar och så. För ett par av de här också nej, nu tror jag faktiskt alla de på den här topplistan har passerat sin extra, vilket betyder att om inte hela så en del av utdelningen då ska snart skiftas ut och då handlas aktien då exklusiv rätt till utdelning. Och det gör ju då, om de ska betala ut väldigt mycket pengar så ska aktien teoretiskt minska med motsvarande. Det här pratade vi om förra veckan. Och då kanske det är så att man ser att kursen går ner mycket och så är man långsiktig i det här innehavet kanske och så fortsätter man att köpa. Så skulle det kunna vara. Mm. En annan grej som sticker ut på köpsidan är att det är 6 av 10 bolag är utländska. Och det här kanske hänger ihop med att vi har sett att svenska marknaden har gått lite svagare de sista åren då. Vet inte exakt hur många år det är nu, men vi har ju haft en svag svensk krona, vi har haft en amerikansk marknad som framförallt har gått väldigt stark och då har det varit svårt för Sverige att hänga med, så det känns som svenskarna blickar mer och mer utomlands och nu dominerar då de utländska bolagen. Mm. Så att det är spaning 2. Så är det på fondsidan då?
Men vill du inte ta köp eller vill du inte ta säljsidan först?
Ja, men vi kan eller? Ta. Jag tänkte att det räckte med den långa utläggningen om Investor. Men vi skulle kunna ta en till.
Okej, okay, en till.
Ja. En till då. Och det skulle kunna vara att Hennes & Mauritz skrev jag om här också. Hennes & Mauritz är en aktie som har gått väldigt bra under det senaste, om vi tittar ett år tillbaka. Det här är ju en väldigt populär aktie sett till hur många av våra kunder som äger den här aktien. Den är inte med på topp 10, men jag tror att det kan vara topp 15 i alla fall. Det här är ett bolag som har kämpat länge och haft en kursutveckling som inte har rosat marknaden direkt. Så att det är nog många
som förra året då?
Ja, men precis. Så det senaste året så blev det någon form av liksom trendbrott här. Den här aktien började gå bra igen, om vi ska säga. Och då såg vi här i mars att aktien var en av de mest nettosålda då. Och då skulle det kunna vara på det här viset att man sitter där och känner att ja, men den här surdegen, om man får kalla den det, som har varit det i många år, äntligen så har den börjat gå lite plus. Kanske man passar på att sälja av den. Men sen kom det ju en rapport som var väldigt stark och aktien gick ännu mer den dagen. Jag tror att det var liksom 10% plus.
15%
den dagen.
Var till
15%
med.
Till och med. Då resonerar lite kring att ja, men då är det ju faktiskt en hel del som har liksom sålt för tidigt. Mm. Sen kan det ju vara så att man var jättenöjd med sin avkastning, klev av, man kan inte maximera allting hela tiden. Men ändå, det visar hur svårt det är med timing.
Verkligen. Väldigt visa ord och som vanligt sjukt intressant med statistiken. Och är det så att ni är intresserade av hela 1-10-listan både på köp- och säljsidan för aktier, så finns ju den både på Avanza-bloggen och på alla våra sociala medier.
Jajamän.
Så att spana in där. Men du, nu ska vi prata lite fonder.
Gärna. Hur har det gått?
Ja, det är ju fortfarande globalfonder som är det som är absolut mest köpt. Mm. Mer än varannan fondkrona går fortfarande till globalfonder. Mm. Och jag säger fortfarande för att det har ju varit globalfonder som har toppat köplistan kategorimässigt då väldigt länge nu. Jag tror det är ungefär 1,5 år som de har legat verkligen ohotade. Men det mest intressanta på köpsidan är att Sverigefonder ökar mest av allt. Mm. Samtidigt som teknikfonder och Nordamerikafonder som var förra månadens mest, inte mest köpta, men som var väldigt populära förra månaden, tappar den här månaden. Och det tycker jag är lite intressant att den här teknikfeben ändå börjar avta lite samtidigt som då Sverigefonderna kom tillbaka. Och min teori är ju någonstans att det beror på att man ändå har sett det att Sverige har kylts av lite snabbare. Man tror kanske att räntesänkningar kommer tidigare i Sverige än i USA. Mm. Och kanske framför allt att den svenska liksom det svenska företagandet är väldigt räntekänsligt. Så när det är så att räntorna kommer ner lite grann, att det kanske blir en uppstuds då i Sverige, är så jag resonerar. Mm. Sen vet man ju aldrig.
Nej.
Men det är ändå intressant att se. Och även investmentbolagsfonder kommer upp lite på köplistan. Men om vi istället tittar på säljlistan, då är det småbolagsfonder som är den kategorin som är mest sålt.
Mm. Vad tycker du om det då? Eller tycker? Vad är din analys?
Jag är ändå förvånad över det här, måste jag säga. Småbolagsfonderna vände ju ändå upp där i slutet på förra året, i november ungefär. Och har ändå fortsatt tåga på. Alltså inte så här extremt bra som det var i slutet på förra året. Men ändå liksom 7-8% upp det här året. Men jag tror att det beror på lite psykologi. Att det är kanske många som har haft småbolagsfonder sedan ett par år tillbaka. De har legat där och varit jättemycket minus. Alltså vissa har ju varit nere på liksom 40% minus. Och sen då när man ser att det vänder upp och att man kanske till och med kommer över nollan. Att man säljer rent psykologiskt utan att tänka.
Det är lite som med H&M då kanske.
Ja, men kanske lite så. Men sen kan det ju också vara så att man väljer andra alternativ. Att man kanske hellre vill ha en teknikfond eller att man vill ha mer exponering mot någon annan global bransch som man känner att här tror jag att det kommer vara mer gynnsamt framåt. Mm. Så det är väl liksom en kombination av det. Men vad vi också ser är att företagsobligationsfonder utfärdade i svenska kronor också kommer upp på mest sålda listan. Och där är det ju en fond som har varit lite i blåsväder. Det är Spiltan räntefond bland andra. Nu är det inte bara Spiltan som har det här, men det är i alla fall innehavet, obligationsinnehavet i bolaget Intrum som ju har ja, men det har gjort att de här räntefonderna, att risknivån har ifrågasatts. Nu tycker vi, båda vi två, att det här är lite liksom märkligt, för att risknivån är det ju liksom, sätts ju baserat på volatiliteten i fonden. Men att det är ju ett väldigt riskfyllt bolag har man ju kunnat konstatera i efterhand.
Ja, så är det. Och sen är det ju det här att det är väldigt stor skillnad också på aktier som tillgångsslag och obligationer. För obligationer så är ju det viktiga att bolaget kan betala tillbaka sina lån. Och det är ju möjligt att de skulle kunna göra det även om aktieägarna får jättesvettigt i en ny emission eller någonting
sånt. Jag tror att det har varit lite svett kring det där med att kunna betala tillbaka obligationer.
Ja, men precis. Det har man ju varit orolig för. Men nu studsade det ju tillbaka. Och om man in och tittar på någon av de här fonderna som har haft det här innehavet så kunde man se att eller som har det här innehavet, så kunde man se då att det gick ner ganska kraftigt och sen så har det studsat tillbaka. Jag vet inte om det är exakt tillbaka, men det har kommit upp en bra bit i alla fall. Och det här, men då kommer vi tillbaka till risken, att risken är ju kursrörelsen hela tiden och eller rörelse i navet då, som är ju fondens kurs kan man säga. Och då behöver man ju liksom ställa sig frågan, har jag pengar i en sån här fond som klarar av den här rörelsen har jag pengar här som jag kanske från en vecka till en annan kommer på att nu behöver jag de här. Då kan det vara väldigt svettigt om det inträffar en sån här sak. För det här är inget nytt. Det här har vi sett i den här typen av fonder tidigare.
Och det var ju någon journalist som frågade mig så här, men hur mycket pengar har man förlorat om man gått in med 10 000 i den här räntefonden i början av året, och hur mycket har man då nu? Och jag bara, man har inte förlorat någonting, för den är fortfarande 0% på året.
Ja.
Så att det är ju ändå det som är skillnaden på räntefonder och en aktiefond, att räntefonder rör ju sig väldigt mycket långsammare, även om de då nu står inför en kris. Nu gör jag sådana citattecken här, så är det kanske 1% som den går ner. Samtidigt som en aktiefond skulle kunna falla med 10%. Men sen samtidigt så tar det ju väldigt mycket längre tid för räntefonden att få tillbaka den där 1% jämfört med en aktiefond. Så det är ju så man mäter risknivå i fonder.
Man kan ju faktiskt, och bara få tillägga där, det kan ju vara någon som har lite historik som kommer ihåg finanskrisen, där det fanns företagsobligationsfonder som det här är, som kunde backa 10% när det small till liksom ordentligt. Så det ska man ju ha med sig, att det är absolut inte lika vanligt.
Men som sagt, i vanliga fall brukar det ju ändå vara, alltså man tittar liksom
absolut
generellt.
Men bara som man har koll på.
Ja, det är inte omöjligt, verkligen inte.
Nej, inget omöjligt på de här marknaderna.
Men där tycker jag ändå att det är intressant också att faktiskt reflektera lite kring hur stor makt media har. För det är ju väldigt många nyhetssajter som har gått ut och skrivit om den här fonden och att ja, men det där var inte så bra. Liksom. Nej. Och då ser vi ju att spararna faktiskt följer det och bara, åh nej men gud, det där ska jag inte äga, och så säljer man. Så att där vill också är lite så här, vara medvetna om vad ni läser och försök göra er egen analys. Nu säger inte jag att det var fel eller rätt eller någonting, men...
Nej, men det som är risken alltid när man, och så är det med alla typer av... Nu säger inte jag att någon tidning har varit ute och liksom rekommenderat att man ska sälja eller köpa någon av de här fonderna, men alltid med den ja, med typen av resonemang där man liksom kan bli rädd för att men gud, det här kanske inte alls borde äga. Och så säljer man och sen inser man några dagar senare att men nu hade den hämtat tillbaka det där igen. Så jag tror att liksom försök när någonting sånt här händer, man blir osäker, försök sätta sig in och förstå situationen, ha lite is i magen, och pengar som är investerade i någonting som är utsatt för risk, som kan röra sig, det ska man ju inte agera i, jag säger i affekt med, utan ta ett djupt andetag, luta tillbaka och fundera på hur ser situationen ut här egentligen.
Ett jättebra tips är ju att när man köper en fond eller en aktie att faktiskt skriva ner en liten anteckning för sig själv vad anledningen var att man köpte det. Ja. Och då fundera igenom att finns den här anledningen fortfarande kvar innan man då väljer att sälja eller inte. Så,
ja, man lär sig hela tiden.
Ja.
Vi pratade om media så där förra veckan också. Det är ju så himla bra att det skrivs, för det skapar engagemang och det utbildar liksom också. Men summa summarum här som vi har liksom sagt, att så himla viktigt att fundering och extra vad betyder det här för mig? För situationen kan vara så himla olika för olika investerare. Vissa rycker knappt på ögonbrynet för en sån här sak och andra blir jätterädda. Så fundera vad det betyder för dig.
Men när sånt här händer och faktiskt media tar upp det, så är det ju precis som du säger, det blir en lärdom att man kanske reflekterar över någonting som man inte ens kände till tidigare. Typ hur fungerar företagsobligationer när det är lite tufft för ett bolag.
Oh.
Tror det är många som har lärt sig.
Absolut.
Men du, en sista sak på den här. För någonting mer som hänt i mars är att börserna har ju stått lite på all time high.
Jajamän.
Och med det har jag sett ute på diverse sociala medier att folk är så här, nej men nu är det all time high, nu är liksom smällen nära, nu går jag ut med allting, jag vågar inte köpa in mig med mer. När kommer kraschen?
Just det.
Och jag tänker att vi bara ska... Jag vill höra Philips view på det här.
När kommer kraschen?
Nej, men är det verkligen smart att försöka tänka så att nu är det all time high, så nu måste gå ner?
Nej, jag tycker verkligen inte det. För man behöver ju också titta vad är det som har drivit det här all time high. Och tittar vi både i USA då och vi kan kolla här hemma i Sverige, så är det ju stora bolag som har drivit det här väldigt mycket. Det finns också stora mindre bolag som har varit med och drivit det här också. Men ju längre ner på listan när man kommer och tittar bland riktiga småbolag, om vi ska säga så då, så är det ju en väldigt lång bit kvar tills man kan börja prata om något all time high. Så det är en ganska liksom koncentrerad drivkraft i att vi har tagit oss till de här nivåerna. Jag gillar inte timing överhuvudtaget, för att jag provat det några gånger och jag misslyckas alltid. Sen finns det de som är väldigt duktiga på det, och lyckas man med det, så ja, men då kan det ju vara väldigt värdeskapande, men det är ju otroligt svårt. Och risken då är att man kanske igen då säljer fel anledning, för att man tänker att ja, men nu är hela min portfölj på all time high, men det kanske är då igen några bolag som har tagit det dit, och då ska du i så fall veta vilka bolag är det som all time high, eller vilka fonder är det som på all time high, och var ska jag placera mina pengar istället. För det där är ju en så här klassisk grej, att ska man sälja så är det ju ganska många korrekta beslut man ska fatta därefter. Du ska sälja vid rätt tillfälle, svårt. Du ska komma på vad ska jag göra med pengarna under tiden, inte så lätt. Och sen ska du hitta rätt tillfälle att komma tillbaka, också svårt. Så jag brukar skippa de där tre grejerna och så brukar jag bara sitta still istället.
Same. Och jag tycker också kanske att det inte är så hälsosamt att tänka att bara för att det är all time high så betyder det att det måste komma någon ordentlig sättning.
Nej.
Det kan ju göra det, men man får ändå vara så här, hur ser sentimentet ut framåt och vad finns det för anledningar som skulle kunna göra att börsen generellt sett skulle dippa som den gjorde för något år sedan bara igen.
Ja, men precis. Och också fundera på vad har jag investerat de här pengarna för? Vad är mitt sparmål? För vet man att en sparmål är jag ska ha de här pengarna till min pension generation och den är om 30 år, ja men då att sälja nu 30 år tidigare på ett old time high för att försöka tajma någon form av ny botten, varför då? Risken för att misslyckas är ju bara ännu större, så låt snöbollen rulla på istället.
Men Filip, du vet ju, för att det är väldigt satisfying att ha en säljplupp på det högsta och en köplupp på det lägsta.
Ja, men det är, ja, då ska man lyckas med det också. Det där är mina säljpluppar som jag har, hamnar ofta väldigt fel i ett
mina hamnar alltid perfekt.
Så, men det kommer ofta tillbaka till det. Fundera på varför investerar man. Och har man investerat i aktier för att man tänker att jag ska köpa en bostad, och sen så inser man att just det här ska ju ske i sommar. Ja, men då kanske det är ett jättebra läge att dra av risken lite grann för att det är så nära i tiden. Och hade man tur då så tajmade man ju kanske då någon form av kortsiktig topp då.
Verkligen.
Det där kan man resonera om länge.
Men ändå bra att reflektera kring. Mm.
Styrräntan då?
Ja, när vi poddade sist så var vi ju så här, men vi kanske får se ett litet påskägg.
Ja.
Det fick vi inte.
Vi ska dock bjuda på andra påskägg då.
Ja, det ska vi. Det.
Men det kommer säkert, det var en teaser.
Ja.
Men det blev inga påskägg från Riksbanken.
Nej, och det trodde vi väl egentligen inte heller, utan vi var mer hopp. Men Riksbanken valde då att lämna räntan oförändrad på 4%, styrräntan då ska sägas. Mm. Och, men det som var intressant var ju då att läsa om signalerna, så det vill säga förväntningarna framåt. Och där var det ju ändå tydligt att Riksbanken tror på en sänkning i maj eller i juni. Och min liksom analys mellan raderna här, nu har jag bara kommit halvvägs in i den här 60 sidor långa penningpolitiska rapporten.
Du plöjer hela alltså?
Jag gör ändå det för att kunna liksom bilda mig en egen analys framåt.
Det är ambitiöst.
Men jag gillar ju makro. Mm. Så att, men i vilket fall som helst så är de ju ändå så här, men det har kylts av ordentligt i Sverige nu. Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet på 2%. Men det de säger att de vill då avvakta lite för att se att det inte bara är någonting tillfälligt.
Just det.
Jag känner mer, vi vill bara vänta och se vad de andra riksbankerna, centralbankerna gör. Men det är ju nog inte alls omöjligt, utan snarare väldigt troligt att vi får se en räntesänkning i maj.
Mm.
Den 8 maj tror jag det är. Så vi får väl komma tillbaka till det.
Ja, det är ju ganska snart ändå.
Det är ganska snart, ja. Och i annat fall så är det slutet på juni. Det är också ganska snart.
Det är det.
Nu är det verkligen, håll i och håll ut, ljuset är snart här. Men en sak som hände med det här som förvånade mig lite och som gjorde att jag faktiskt bollade det med dig var ju att den svenska kronan försvagades ganska kraftigt, måste jag ändå säga.
Mm.
Nästan en procentenhet mot dollarn och ungefär en halv procent tror jag det var, eller 0,6 mot euron.
Ja.
Och det här är ju egentligen tvärt emot om vad teorin säger. Det man trodde var ju att om de sänker räntan, då kommer kronan försvagas. Mm. Men nu lämnar de oförändrad och då försvagades kronan.
Mm.
Vill du dela vad ditt resonemang var, så kan jag dela min analysen.
Ja, absolut. Och lite hobbyanalys från makroperspektivet. Men jag tänker då sådär att, för normalt sett är det ju sådär att ja, men om räntan sänks, då kommer ju... då kommer det vara mindre benäget för utländska investerare att investera här hemma. Precis. För att avkastningen helt enkelt på de pengarna är lägre än vad det är relativt någon annanstans. Och då kommer man sälja massa svenska kronor, kronan försvagas. Och tvärtom då. Och här så lämnas nog förändrad och så sänks det i alla fall. Man hade ju då kunnat tänka teoretiskt att men då borde den väl vara oförändrad i alla fall då. Och så sjunker den i alla fall. Och min teori då skulle vara att om omvärlden tittar på Sverige och tänker att ja men hallå, det går ju ganska bra för er, ni har kylt ner ekonomin precis som du är inne på, är det inte dags nu att sänka räntan för att liksom sätta lite fart igen? Så gör man inte det, utan man väljer att lämna den här oförändrad, så kanske det ändå skickar signaler till utländska investerare som inte läser de där 60 sidorna att nej, men det är nog det är lite längre ifrån i Sverige att vara så bra som vi önskar, och då kanske man ändå säljer av svenska kronor för att köpa någonting annat, och då går valutan ner allt annat lika.
Mm. Men min teori var ju någonstans att man kanske, att utländska investerare kanske trodde att det var en sänkning på gång och att man av den anledningen var lite mer benägen att investera i Sverige. Men att man då, okej, nej, det är ändå en bit bort, så att då skiter vi där. Vem vet?
Kanske.
Men intressant ändå. Jag fick faktiskt en fråga på Instagram och någon så här bara, hallå, vad händer med svenska kronan? Mm. Och jag bara, jag vet inte.
Och det ska vi, alltså, och det är därför vi säger lite, jag sa i alla fall hobbyanalyser, för valuta är väldigt svårt.
Det är
mycket i den här världen som är abstrakt och krångligt, men valutor tycker jag är jättesvårt.
Heja euron.
Sa du heja Djurgården eller heja euron?
Euron. Förlåt, euron. Jag har ju lovat mig själv att inte säga euro eftersom att jag säger det på skånska också.
Nej, men jag förstod. Jag bara jävlas lite.
Men en annan sak som Riksbanken gjorde i den här rapporten var ju att de lämnade en ny prognos för hur styrräntan kommer se ut. Och jag brukar säga det att Riksbanken brukar vara ganska pessimistiska eller försiktiga, om man vill säga det. Vilket jag såg att jag också fick lite kritik för på Instagram. Men jag kan ändå stå för det, för att det är ju ändå någonstans så att Riksbanken är prognosmakare precis som alla andra. De vet inte heller med säkerhet, men de jobbar väldigt mycket med förväntningar. Och där gäller det ju att hålla förväntningarna lite i schack. Och där säger de ju att de tror ju själva på 1-3 sänkningar det här året. Alltså vi kommer sluta på en styrränta på 3,25% som lägst när 2024 är slut. Och det är ju lite mer pessimistiskt än vad till exempel storbanken har gjort i sina prognoser. Men vem vet? Alltså så här, det är ingen som vet, men att Riksbanken kan också ha fel. Och de har ju absolut haft det tidigare också.
Absolut. Och jag tycker någonstans att det kanske är lite deras roll också att vara lite mer pessimister än vad bankerna här då som vi också företräder och som vi pratade om initialt. Vad det finns för agender och sådär och varför man kanske, ja, det finns andra förutsättningar kanske för att vara, spänna bågen lite mer för att komma ut i media för att liksom kunna synas också. Så jag tycker det känns helt rimligt att Riksbanken är mest försiktig.
Jag tycker också att det känns jätterimligt. Men som sagt, det är ingen som vet. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men vi har varit inne på det tidigare och det är ju ändå så att den här styrräntenivån som vi är på nu är en åtstramande nivå. Så för att någonstans det inte ska vara så att ekonomin fortsätter neråt så måste den ju liksom stabiliseras någonstans mellan 2-3%. Det är mer en liksom neutral ränta. Säger så. Men du, nu är det dags.
Påskägg. Ja, men vi ska nämna lite kort här då. Vi skickade ut ett litet påskägg på X eller Twitter om man känner det bättre så i förra veckan och då kan man gå in på min profil, man kan söka på mitt namn så kommer man se det här lilla påskägget. Säg inte mer än så, tror jag. Och är det så att man inte har tillgång till den här plattformen, så säger jag, håll utkik på aktiesidan under den här veckan.
Vill du inte ge mer än så?
Nej, jag tänker att det kan vara lite kul och lagom tid.
Och kanske någonting kan sägas i nästa veckas avsnitt.
Ja, det kommer vi garanterat göra. För det kommer hända spännande saker under den här veckan på aktiesidan. Så håll utkik där.
Särskilt men, för er som älskar aktier.
Verkligen för er som älskar aktier. Och, men när den här teasern lås ut så var det någon som kommenterade med en fråga om ett annat påskägg. Och det påskägget kallas Dark Pool.
Håll i er nu, för nu blir det verkligen liksom avancerat här.
Ja, men vi ska göra det så enkelt. Det är inte så svårt faktiskt som man skulle kunna tänka sig. Men vi gjorde nämligen smyglansering av det som kallas Dark Pool i förra veckan. Och Dark Pool är inget nytt fenomen, utan det har funnits i jättemånga år, men det används framförallt av professionella investerare som vill ha lite enklare att handla stora volymer, och särskilt i aktier som är lite mindre, som handlas eller inte har samma omsättning, svårare att få igenom en stor order helt enkelt. Så då kan man använda en dark pool. Och den stora skillnaden här är, det är precis som det låter. Man lägger en order, skickar in den i ett mörkt rum istället för att den är öppen och publik för alla. Och blir en matchning i det här mörka rummet då, att det finns någon annan som har sagt att den är beredd att köpa för motsvarande eller sälja för motsvarande, ja, då kommer det bli ett avslut. Och det som är bra med det här då, det är att i små aktier eller papper som inte har så stor omsättning, så ska man lägga en stor order, så det är lätt att driva kurserna väldigt mycket. Så att det kan vara väldigt svårt att handla. Och det här tror jag att det är många privatsparare som också upplever, för att det krävs inte jättemycket pengar för att vissa aktier ska dras väldigt kraftigt. Så då kände vi så här, men det här måste vi ha tillgängligt för alla. Och det har vi gjort nu. Och då smyglanserade vi det här under förra veckan. Det kommer komma ännu mer information under den här veckan. Men då var det ju någon som har varit inne i orderläggningen och sett att vänta nu, det är så dark pool här under avancerad orderläggning. Otroligt skarpt öga.
Verkligen.
Så då kände vi så här att men det här, då får vi ändå berätta lite om det här nu. Så innan jag gick på påsk så skickade ut ett blogginlägg som finns på Avanza-bloggen då.
Vi där länkar också.
Vi länkar dit. Så kan man läsa ännu mer om vad en dark pool är. Och en sån grej som jag vill skicka med här är att det finns en transparensfråga här där man kan fundera på, är det verkligen vettigt att det ska vara en massa handel i liksom ett mörkt rum? I den bästa av alla världar så hade det kanske varit bättre att det var att allting var öppet, men det fungerar inte riktigt i alla papper. Men det som är bra med Nasdaqs dark pool här då, som heter Nordic at Mid, är att alla avslut syns. Så när man tittar i den här avslutstickern som det heter, så ser man alla transaktioner som har gjorts. Så att det finns transparens där också.
Verkligen spännande funktion.
Men det här kommer vi komma tillbaka till, för det finns mycket att djupdyka i det här för de som är extra intresserade och är nyfikna på hur det här verkligen funkar. Men börja med att läsa blogginlägget, så kommer du ha ganska bra med kött på benen.
För det är ju ändå så att det bubblar ordentligt i Avanza-fabriken just nu.
Det gör det.
Och det betyder att vi inom kort faktiskt kommer ha ett poddavsnitt där vi pratar lite om funktioner som har släppts och kommer att släppas.
Amen.
Eller kommer att släppas, men som liksom släpps.
Vi kanske kan tisa lite.
Vi kan tisa lite, ja. Men just av anledningen, vi vill ju att man ska känna till funktionerna så att man kan använda dem till max. Ibland kan det vara så att man sitter och irriterar sig över någonting, men så finns det en funktion för det.
Ja, men precis. Och det är, när det finns många funktioner så är det viktigt att highlighta dem från tid till annan. Och lite liksom temat genom de här att som vi har pratat om idag, vad vi står för och varför vi har de här jobben vi har, och det är ju att göra väldigt mycket bra för småsparare, demokratisera den här liksom finansbranschen, och jag tycker att dark pool är en liksom, det visar det väldigt
jag
väl.
Jag tyckte du skulle säga att Avanza visar det, alltså om man ändå tänker tillbaka lite på vad Avanza har gjort för aktiehandeln i Sverige.
Ja, men det är ju jättebra.
Alltså man är ju stolt.
Ja, det är man.
Men, även om man själv liksom har någonting med det att göra.
Nej, men vi har ju också bara liksom börjat skrapa på ytan och börjat. Så upplever jag. Och även om dark pool inte kommer vara någonting som alltså långt ifrån alla kommer tycka är någonting som är nödvändigt att hålla på med, så finns det ändå tillgängligt där. Och den känslan gillar jag.
Verkligen.
Ska vi ta lite frågor också?
Ja, det ska vi. Och här tycker jag att det blir väldigt mycket, vi går från börs till privatekonomi.
Ja, men det är kul.
Ja, det är lite kul.
Hoppa mellan världar.
Så här är det, att förra veckan så fick jag äran, måste man nästan säga, att vara med i Lilla Aktuellt och förklara styrräntan för barn. Och det var det absolut svåraste jag har gjort någonsin. För barn ställer ju de här frågorna, varför? Varför är det så? Varför är det så? En av frågorna jag fick var, varför behövs egentligen ränta på pengar? Vad hade hänt om pengar bara var gratis? Och jag bara, ja du... det är en väldigt filosofisk fråga. Jag visste inte riktigt hur jag skulle svara på.
Nej, den är tål att tänkas på.
Men den kom lyckligtvis inte med i sändningen sen. Men jag tror att de ville egentligen också bara förstå själva liksom, varför är det så här. Men på tal om det så fick jag då en fråga om vi har några tips på hur man pratar pengar med barn. Har du det? För vi har ju båda, varken du eller jag har ju jättemycket erfarenhet av barn.
Nej, verkligen. Vi har ju inga egna barn. Så vi har liksom inte fått träna på det här riktigt. Det, liksom, det närmsta jag har kommit är att prata ekonomi med ungdomar. Och bara det kan ju vara liksom utmanande, för att om man har tagit sig igenom grundskolan och kanske gymnasiet och inte alls berört de här ämnena, så kan det vara svårt redan där.
Men när vi säger barn, då tänker jag ändå upp till typ 18 år.
Ja, okej, men det är okej, du menar det.
Men kanske att man har liksom typ en 10-11-åring i huvudet.
Just det, jag förstår.
För det är ju väldigt stor skillnad där också.
Mm.
Men jag menar, förlåt.
Ja, nej, men det som jag tycker är, även om jag inte kan komma här med några formulerade si eller formulerade så tycker jag att man ska prata om pengar med sina barn. Att det är det viktiga. Ge sina barn förtroende att få kanske ha sin egen lilla plånbok på något sätt. Om den är digital eller fysisk får man bestämma själv. Och med liksom veckopeng, hur man hushåller med den. Vad som händer om man kanske sparar en del av veckopengen och investerar den i en aktie eller en fond som man sen kan sitta tillsammans och se hur den här portföljen växer. Och det finns ju så himla stort utbud att handla, och går man då till sig själv och funderar på, alltså att barnen får gå till sig själv och fundera på vad konsumerar jag för saker, så kanske man hittar aktier eller fonder för den delen som passar det. Och kan man få barnet att förstå att nu investerar du i ditt egna intresse, så tror jag verkligen att man kan engagera sitt barn i det här tidigt.
Men även om vi inte har liksom någon egen erfarenhet av barn, så hur var det när du var barn? Uppskattade du något särskilt då, eller vad fick dig att förstå värdet av pengar när du var barn?
Nej, men det var väl, jag fick ju liksom veckopeng som man fick hushålla med, och så kunde man, om man ville ha lite mer pengar så kunde man ju ha sådär liksom godislöfte eller läsklöfte och de här sakerna. Och då, det som var häftigt med det var ju, förutom att man gjorde liksom en insats för sin egen hälsa, så fick man ju lära sig liksom vikten av tålamod. Mm. Att om jag avstår någonting under en relativt liksom lång tid, jag tror att det var ett år, så kunde det bli någonting där framme som jag absolut inte skulle ha möjlighet att spara ihop med den här liksom veckopengen. Och det tyckte jag var väldigt häftigt. Och det tror jag absolut att jag har haft med mig in i sen liksom intresset för börsen och investeringar, att saker och ting kommer inte över en natt. Och det kan vara väldigt jobbigt, det kan krävas väldigt mycket tålamod på vägen till målet, men när man väl är där så är det ju fantastiskt.
Mm. Godislöfte, gud vilken nostalgi jag fick nu. Ja. Det hade jag också. Men det som jag ändå liksom kommer ihåg från min barndom är, vi pratade inte jättemycket pengar hemma, och jag tror att det var att mina föräldrar kände att de ville liksom skydda mig från att liksom oroa sig över det, även om det kanske inte fanns någonting att oroa sig för. Så de är ju ändå från den generationen där man inte pratade pengar på samma sätt som jag känner att vår generation gör. Men det som mina föräldrar lärde mig, som jag är väldigt tacksam över, det är ju att jag inte kan få vad jag vill utan motprestation. Och det var ju tidigt så att man liksom, i utbyte mot sysslor så får man pengar, veckopengen då, vilket jag är jättetacksam för. Men också det att när jag blev lite äldre, jag började ju jobba när jag var 13 år, för att de var såhär, men du får en telefon, men du får den här telefonen. Och ville jag då ha en annan telefon, så var jag tvungen att betala det själv. Vilket gjorde att såhär, okej, men jag måste, hur ska jag få pengar? Så då började jag sommarjobba när jag var 13 på Biltema.
Kul.
Plockade varor. Ja. Mycket svårare än så behövde det inte vara. Och det där liksom fortsatte. För sen när jag insåg hur trevligt det var att få lön, så kunde jag ju inte sluta med det.
Nej.
Så då jobbade jag i sommar när jag var 14 och när jag var 15. Och sen var det ju också att jag tröttnade på att behöva be mina föräldrar om så här, jag vill ha det här. Och så får de bestämma, ha kontrollen i om det är ett ja eller nej. Jag ville bestämma själv. Mm. Så det är väl någonting som jag vill skicka med, att försök få ungdomarna att börja jobba tidigt. Mm. Det är verkligen det mest värdefulla jag har gjort.
Mm.
För det är också så att arbete ger arbete. Det var ju väldigt mycket lättare för mig att få jobb eftersom att jag hade erfarenhet. Och det där har ju byggt på sig så att man redan...
Det skapar ju en frihet verkligen, precis som du säger, att kunna välja vad man tjänar pengar själv, så är det svårt för föräldrar att säga att man inte får använda dem.
Ja, och där tyckte jag också att det var så här, mina föräldrar, nu hade man, är man ju väldigt privilegierad, men att de var så här, som sagt, du kan få den här jackan.
Mm.
Vill du ha någon speciell jacka, då får du lägga till mellanskillnaden själv.
Just det.
Att de inte bara ger efter.
Mm.
Det tror jag är jättevärdefullt i uppfostran, att faktiskt liksom, ge lite, sätta lite krav på barnen. Mm.
Absolut.
Men att prata mycket pengar och kanske skicka med det här spartipset. 10% av alla pengar man får, de ska sparas.
Mm.
För får man in den vanan tidigt, så att man får en 500-lapp av mormor när man fyller år, då ska 50 kronor sparas. Så är det.
Och det, man kan köpa fonder för 50 spänn.
Det kan det... man absolut göra. Så att, det är väl egentligen det vi har. Mm. Våga bjuda in barnen.
Absolut.
Våga sätta krav mot prestation för att förstå pengarnas värde.
Ja, men liksom gör det till en resa tillsammans. Någonting som man kan lära sig av varandra. Och för att slå hål liksom på en gammal myt som fortfarande lever. Att man behöver liksom mycket pengar för att komma igång. Så stämmer det verkligen inte. Utan är det så att någon får 500 spänn i en present. Som ju kan vara jättemycket såklart för ett barn att få. Så går det att sätta av 50 kronor och köpa en fond för det. Det går alldeles utmärkt.
Många bäckar små, ja, bildar en å.
Ja, snyggt. Hinner vi med någon sista fråga eller är vi tajt om tid?
Vi har spelat in i 52 minuter.
Ja. Ska vi spara det vi har till nästa vecka då?
Kanske.
Mm. Det kanske vi får.
Det kanske vi får, ja. Men hoppas att ni känner att det har varit ett givande avsnitt.
Det jag tycker det har varit i alla fall att få snacka med dig som alltid.
Ja, vi brinner till här i vanlig ordning.
Ja, men det är så det ska vara. Och vi ska podda igen senare den här veckan för nästa veckas avsnitt i tanken. Men,
tror du att vi kommer få in vår vd i studion?
Vet inte om vi lyckas till nästa vecka, men vi får väl se.
Vi får släpa honom. Nej, men han har ju verkligen precis börjat. Han har ju knappt varit här i en vecka.
Men han kommer komma.
Ja, han kommer komma. Så mycket vågar vi.
Ja, vi vill ju att han ska liksom bli varm i kläderna så att vi kan inte ställa honom mot väggen, behöver vi inte göra. Men så att han ska kunna liksom komma med ja, men, bra saker att säga och liksom, kunna berätta om sin första tid. Och, sen vill vi lära känna honom lite grann såklart också. Så det kan han ju berätta redan. Men ju längre han hinner komma in desto mer kan han också kanske berätta om sin roll. Och det är i alla fall jag nyfiken på.
Jag med. Men Filip, med det så får vi väl önska en trevlig tisdag. Det är kort vecka, så...
Kort vecka igen?
Ja.
Härlig vår.
Ja, om vädret nu tillåter.
Ja, men det är härligt med vår med så många så här röda dagar och så.
Ja, det är sant. Vi får vara glad för lilla.
Det får man verkligen vara.
Ta hand om er
och risktexten, glöm inte den.
Bra, jättebra. Varför är det alltid så att jag glömmer det? Men nu har vi det. Tänk på att det kan svänga. Att spara i aktier, fonder och andra värdepapper har historiskt varit ett väldigt lönsamt sätt att få pengarna att växa. Men vad som händer i framtiden, det vet ju ingen. Med det, ciao!
Hej hej!